Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och varmt välkommen till ännu en MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Andreas Mårtensson, ja, hur är läget med dig?
Nej, men det kan inte vara bättre. Ny racevecka är det ju. Solen skiner. Jag är glad.
Ja, och ledig har du varit ett par dagar.
Ja, visst. Det är inte fyskam.
Nej, det hann jag också vara i helgen faktiskt. Speedway-säsongen är uppskjuten, så att jag har... Hade oväntad helgledighet. Cyklade ut i skogen gjorde jag.
Vad tråkigt. Att speedway-säsongen är uppskjuten alltså.
Det är tråkigt. Jag vet inte exakt varför man inte har fått igång den. Med tanke på att vårt mästerskap i MotoGP är igång sen en tid nu då.
Ja.
Du, är du sugen på att snacka inför Jerez lite då?
Absolut. Vad har vi med på programmet?
Det är 110:e podden. Då blir det alltså 110 minus 100. Det blir alltså nummer 10. Jag tänker att du har klurat på någon förare som du tänker på här.
Kan vara så.
Ja. Nyhetssvep. Lite grann om det senaste som har hänt här. Även om de stora nyheterna brukar vänta till det blir dags för racehelg, så har det ändå skett någonting sen senast. Så att där tror jag vi kan täcka in det här snacket.
Och sen inför kommande helg med, va?
Ja, jag undrar om jag sa det. Det är Jerezbanan som är på gång.
Just det.
Har du hört det? Har du hört det? Stockholms, med lite Stockholmstugg.
Ja. Ja, jag har ju det. Jerezbanan, ja. Eller Jerez, som vi andra säger.
Ja, vi försöker säga det. Och den banan är ju, den är ju välbekant för alla som följer GP Racing och för din del, massa tävlingar där. Så att där ska vi nog ha en del att snacka om, tänker jag.
Den hittar vi nästan i sömnen runt, va?
Ja, det gör vi faktiskt. Och det gör ju förarna också. Det blir en annan typ av information och fakta som ligger bakom där än vad det vi såg i Qatar och säsongspremiären.
Ja, det börjar på riktigt kan man säga.
Ja, men visst är det så. Ja. Jag ser fram emot helgen av den anledningen. Och sen blev det ju också lite oväntad utgång i Portugal senast då, med ett par krascher som stökade till poängställningen. Så att i högsta grad intressant helg att se fram emot.
Absolut.
Men du, det här med nummer 10 då. Hur tänker du där? För där har vi inte snackat ihop oss så mycket innan.
Vi har inte gjort det. Och nummer 10 behövdes en sekunds betänketid innan jag kom på vem nummer 10 var, för mig i alla fall. Vi har ju faktiskt en aktiv förare som har nummer 10, men ska vi vänta lite med honom? För det är inte honom främst jag tänker på faktiskt när det är nummer 10.
Nej, och den aktiva idag, det är ju Luca Marini, men jag tänkte också på en av de här klassikerna, eller i alla fall i samma familj som en av de riktiga klassikerna, och det är Kenny Roberts Jr. Ja. Av världsmästarna.
Världsmästaren 2000.
Mm. Kenny Roberts Jr. Det är nummer 10 för mig. Dyker upp en stor 10 och det är en sån här klassisk stor 10 också. Svart på vit bakgrund. Halv meter höga siffror.
Ja, på någon av cyklarna och på bilderna kanske det var så. Men han hade faktiskt 10, en stor del av sin karriär faktiskt. Från 96 till då 2007 när han la ner verksamheten med undantag då för 2 år. Ena säsongen då 2000 när han blev världsmästare och sen säsongen efter när han körde med nummer 1. Mm. Det är precis så det ska vara.
Ja, ja, eller hur? En VM-titel alltså på den här föraren som ändå för mig är en förare som han försvinner lite grann i bruset av de här riktigt stora. Och jag märkte det när jag kollade antal segrar där som han har. Han har 8 i och för sig då, men det är fortfarande det ensiffriga tal trots VM-titeln. Så att han har varit med och körde ganska länge där som du sa, men ändå inte en av dem som är störst enligt mig då.
Så kan det ju vara. Nej, men han började sin karriär 93 i GP-sammanhang. Körde ju Yamaha TZM där, så han körde 250 med andra ord i 3 säsonger. Gick över sen och köra 500 då, först för Yamaha och sen för Modenas. Den här KR3, alltså Kenny Roberts egna cykel som de hade. Och sen från och med 99 då så gick han ju till Suzukis fabriksteam. Och blev 2 första året och andra året så vann han.
Mm, och då var det var 2-taxera fortfarande där och ja. 500 och den här gamla skolan utav motorcyklar.
Ja, det var det. När han blev 2 då, 99, då var det ju Krivil som vann. 2000 så vann han ju och sen 2001, det var egentligen då som Rossi-eran började ju med. Rossi tog sin första titel här, 2001. Och sen blev det ju MotoGP efter det, det vill säga fyrtakt. Och då körde han ju som sagt för Suzukis fabriksteam där i 4 säsonger.
Ja. Men vad racemässigt där då? Var du med och aktiv och följde tävlingarna på den tiden Andreas eller?
Ja, det var jag. Men jag har inga jättestora minnen av det. Jag tror däremot mitt starkaste minne just av Kenny Roberts. Det var en krasch han gjorde på Assen. Och detta måste ha varit då, kan ha varit 99. Jag tror att det var 99, när han gjorde en rejäl highsider i slutet av bakrakan kan man ju säga, eller mellanrakan. Ur strubben där på baksidan och sen så svängde det lite fram och tillbaka. Och sen in i den här högersvängen som ligger där så gjorde han ju årets highsider och flög ju som en vante där. Jag tror att det var... Ja, 99 eller 2000. Det kan till och med ha varit hans, när han vann det året faktiskt. 2000 kan det ha varit som han gjorde den här highsiden. Den är på näthinnan fortfarande.
Ja. Hur kom du åt racingen på den tiden, det här med rörliga bilder? Vad hade du sånt hemma eller var du tvungen att ta hjälp av andra för att få kunna följa racingen? Då?
Nej, vi hade det hemma. Var det inte tyska Eurosport som man rattade in på något sätt med någon parabol via Sirius-satelliten? Jag vill ha för mig att man gjorde på det sättet.
Ja, det var äventyr i alla fall. Jag hade de första rörliga jag kom över där tv-mässigt. Det var någonstans på mitten av, nej, slutet av 80-talet. Där. Det var ju några få, men och såna här satellitmottagare, så var det bandade VHS-sändningar som man la ut hos folk och försökte få dem att spela in och ja, det var äventyr att ens få tag på de här sändningarna.
Ja, just då var det då. Nej, men det blev 4 säsonger sen i MotoGP-eran med Suzuki och sen gick han ju över och körde för sin fars team där från 2006. Och från och med den säsongen, innan det så har de ju dels haft sin egna motor, alltså i Roberts team där i MotoGP, då hade han sin egen motor. Sen försvann ju pengarna därifrån, då blev det ju KTMs motor i 10 race, något liknande. Sen försvann stödet ifrån KTM och sen då till säsongen 2006, då fick de ju håll i Honda-motorer istället. Och då slutade han faktiskt på en 6:e plats i mästerskapet då, men vad ska man säga, ett eget chassi men med Honda-motorer. Och sen till 2007 så fortsatte han ju köra och då blev det ju 800 kubik istället. Det var ju första året med 800 kubikerna just 2007. Casey Stoner vann för övrigt, men då blev det bara en 6-7 race, någonting sånt där. Sen så kastade han in handduken och karriären, och så var det ju Curtis Roberts istället som körde vidare på den här cykeln året ut.
Ja, just det. En riktig dynasti där med pappa Roberts och sen sönerna då som tar vidare. Men ändå imponerande att få till en VM-titel. Och det är inte vanligt ens med segrar far och son. Men här, så här snackar vi alltså VM-titlar både för Kenny Roberts senior och Kenny Roberts junior då.
Kan det vara det? Det är väl de enda som har gjort det, va? Är det så?
Ja, det är ingen annan som poppar upp i mitt minne i alla fall med far son som har VM-titlar. Om inte Bradel har någon VM-titel, men då snackar vi ju inte i största klassen.
Nej, det gör vi inte. Ja, det är möjligt, men i största klassen så är de ju där med pappa där med tre titlar och Robert som en titel. 2000.
Men det är 20 år sedan, drygt.
Ja, ja. Tiden går.
Ja. Den andra, tänker du på något speciellt annat då? För att som jag sa här, den här föraren, även om jag fick fram nummer 10 snabbt på näthinnan, så är det ändå en som har gått lite förbi så där. Ingen, jag har inte gett några större avtryck hos mig i alla fall. Jag vet inte om du tänker på något annat särskilt än den där kraschen där.
Nej, det är den jag tänker på.
Och VM-titeln.
Ja, VM-titeln är man ju, den vet man ju om, och sen så den där kraschen som man gjorde. Men nej, i övrigt, nej, inte speciellt mycket, nej, kan jag inte påstå.
Det jag vet i efterhand, jag läste en artikel långt efteråt där om familjen, han och hans fru och barn där, och de hade ganska vagabondliknande liv där och reste runt i USA och undervisade barnen på egen hand levde liksom på egen hand, åkte skidor och reste runt helt enkelt. Lät ganska spännande ändå, tyckte jag.
Det kan jag tänka mig att du tycker.
utanför det vanliga, om man säger. Utanför konventionerna.
Ja. Ja.
Men du, den andra nummer 10 då, aktiva nummer 10. Det måste ju ändå vara värt att nämna Luca Marini där också i sammanhanget.
Ja, men det är klart vi måste nämna Marini i detta sammanhanget. Det är ju faktiskt han som är aktiv och har nummer 10 i detta nu. Han kör ju även i MotoGP-klassen. Den här säsongen gör ju sin debut, kört 3 race nu och bror till Valentino Rossi. Ett av, vad är det nu, 3 brödrapar. Hur många bröder är det egentligen som kör MotoGP nu?
Det är bröderna Marquez, bröderna Espargaro och sen bröderna
Rossi.
Inte Marini då, men bröderna Rossi Marini.
Ja, vi har inte glömt någon nu då. Det känns som att det är fler, men det är ju massa bröder överallt här, men det är nog dem.
Nej, då får vi kolla neråt i klasserna ju där det är... Hade vi inte massa Fernandes uppe nyligen?
Jo, men det är, jo, precis. Det är ju 2 bröder som heter det och sen är det ju en tredje.
Svårt och kusiner och kusiner Vinales, och det är,
ja,
det snart är det.
Och han är väl inte kvar. Han är väl inte kvar i GP-sammanhang, Isak Vinales. Han kör väl kör en supersport kanske eller något liknande.
Ja. Nej, men det ligger inte långt borta där att ha de här brödraparen ändå, för att ofta finns det någon slags bakgrund just när det kommer till motorsport där, och har man dessutom brorsor då, så har ju det visat sig vara bra sparringpartner och få upp farten där med uppväxt och mäta sig mot varandra.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men Marini där gjorde ju sin debut i Moto3-klassen på Misano för herrans massa år sedan. Vi spånade ju lite när det kan ha varit. Vi kommer ihåg det båda två, men vi kommer inte ihåg riktigt när det var. Men 2013 var det. Sen körde han ett år till då i Moto3 i spanska innan han gick över till Moto2. Och även det är det spanska, och sen från 2016 så är han ordinarie i GP-sammanhang.
En ganska lång och inte så snabb resa uppåt i hierarkin där. Jag tycker att det är först de senaste 2-3 säsongerna som han har blommat ut ordentligt och etablerat sig i toppen av sin... Ja, då var det ju Moto2 tidigare då, men jag är ändå lite förvånad över... tiden in i mästerskapen. Vad säger du där?
Ja, men vissa förare kräver lite längre tid, förutom de här absoluta supertalangerna som kan gå igenom alla klasserna med nästan en VM-titel också. Och de flesta förare kräver ju lite tid på sig. Första segern, precis som du säger där, 2018 kom den, och sen kom det 2 stycken då 2019, och sen var det 3 stycken förra året och slutade ju 2 i mästerskapet. Så att han var hyfsat nära på att vinna ändå.
Men det som det är tänkt på med Marini där, det är ändå hur Ja, men dels miljön som de tränar i där med VR46-akademin som verkar väldigt, väldigt bra för många av dem som är med i akademin. Men sen också, han drogs ju med en skada där. Vilken säsong var det? Var det 2018 eller 19 som han var långtidsskadad? Och det verkar ju på något vis ha i långa loppet kanske gett någonting framåt istället. Jag vet inte, kan man säga så?
Jag vet inte om man kan säga så, men han var ju skadad och sen vet jag att han var väldigt glad över den pallplatsen som han tog i Tyskland, var det på Sachsenring.
Ja.
Och det var ju 2018 var ju det. Och då hade han ju åkt halva den säsongen skadad egentligen och inte haft några resultat. Och sen kom den här pallplatsen och sen blev det lite proppen nu. Tog en seger sen senare under den säsongen, sin första. Så att ja, det kanske ligger någonting i det, men man vill ju inte åka skadad heller.
Nej. Men i vissa fall så får det förare, och nu ska inte jag säga det för Marinis del där, men han på något vis kämpar sig igenom en skada där. Då blir nästa svårighet att vinna race och vinna ett mästerskap blir kanske mindre i sammanhanget. Lite det här som vi var inne på tidigare på säsongen med Vinales. Vänta barn, fokus på någonting annat och sen så plötsligt så går det ännu bättre på banan en period.
Ja, kanske. Men nu är han i MotoGP i vilket fall som helst.
Ja, och det på en cykel som är tillsammans med Bastianini som är äldsta i startfältet. Vad säger du om att hoppa in där då? För det är ju annars ett otroligt jämnt maskinmaterial och jämnt tidsmässigt i racen.
Ja, men det är ju svårt givetvis, men han gjorde ju faktiskt väldigt bra race senast. Slutade 12 i Portimao. Det är ju helt klart godkänt. Och tog sina första poäng dessutom, 4 stycken då, så att spännande att följa, men det blir ju ändå en lärosäsong för både Marini och Bastianini. Det går inte att komma ifrån.
Nej, och det är alltså från Moto 2 som sagt. Och då väljer man ändå toppförarna i Moto 2 när det är upp till MotoGP. Men det här... Bastianini har lyckats aningen bättre än vad Marini har gjort. Säger det någonting om dem som förare, tror du?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte just så här inledningsvis, för det är en speciell säsong. Det måste vi tänka på än så länge med de tre racen. 2 stycken alltså i Qatar. Och jag tror vi får avvakta lite liksom innan vi vet mer där faktiskt. Vem som kommer vara starkast.
Det här startnumret då, hur länge har du följt Marini? Har du koll på det? Hur länge har han haft nummer 10?
Nej, det har jag inte riktigt koll på. Men visst är det en stund nu?
Ja. Ja, säger jag. Ja. Svävande på svaret här. Men han körde med dig i Moto 2. Det är... jag förknippade med honom flera säsonger bakåt. Men sen... Vad det är som gör att det blir nummer 10 vidare sen när man väl fastnar för ett nummer, det är ju lite oklart för mig där.
Ja, jag vet faktiskt inte vad han hade, men jag tror att han hade det första året han kom in i GP-sammanhang faktiskt.
Vad tycker du själv då? Rent utseendemässigt här, 1-0. Ser det bra ut?
Det är ju ett av de klassiska numren. Om vi går till i övriga startnummer, tänkte jag säga, eller tröjnummer, så är det ju ett väldigt klassiskt nummer. Maradona.
Ja, just det. Just det. Känner till och med jag igen.
Till och med honom känner du igen, ja.
Mm. Ja. Den tröjan dök ju upp i Argentina där på Rossi.
Ja, det gjorde den. Första året man körde där. Ja,
men
det
du,
var Marini.
Det var Marini och Kenny Roberts Jr. Någon mer har inte jag på nummer 10, Andreas.
Nej, men då tycker jag vi går in på ryktet här nu. När vi ändå pratar Marini, Ducati, VR46, så tycker jag vi går in på första ryktet. Och det kom i veckan här att de är i slutförhandlingar och förhandlar med Ducati till nästkommande säsong. Det vill säga Rossis team med andra ord. Förhoppningsvis då 2 cyklar. Spännande. Vi pratar ju mycket om det kan bli Yamaha, det kan bli Suzuki, men det kan också bli Ducati. Det snackas lite om Aprilia också, men jag tror att det är önsketänkande men från vissas sida. Men Ducati tror jag är ett tillförlitligt rykte.
Men du, det här med, skulle det innebära då fortsatt 6 Ducati på startlinjen i så fall?
Det skulle nog göra. Och jag läste någon annanstans att de är inte främmande för att ha just 6 cyklar heller på griden. Så att det är nog absolut möjlighet. Det tror jag.
Hur kommer det sig då att inte till exempel Suzuki eller något annat fabrikat väljer att utöka antal cyklar?
Ja, det finns ju någonting som kallas för pengar också ju.
Är det, och det ska ju gärna gå även i den här branschen.
Det ska ju gärna gå hand i hand det där. Så att det handlar väl dels om pengar, dels om vilka resurser man kan skaka fram. Det kan man givetvis göra med mycket pengar. Men det är nog där den springande punkten är, gissar jag på.
För visst är det så också i sammanhanget då, när vi hoppar över lite grann på nyhetssvep här också, att både Yamaha och Suzuki har skrivit på för ett flerårskontrakt för att just vara med i MotoGP vidare.
Ja, exakt. Och Suzuki nu senast ju. Jag tyckte när man läste den pressreleasen så stod det egentligen bara att de förbinder sig att ha ett fabriksteam. Så läser man den där så innebär det inte med automatik att de kommer ha ett satellitteam också. Nu ryktas det om det, men det är ju ganska hög tid nu att de ryktena börjar bli starkare och starkare. För det börjar ju liksom, tiden börjar rinna ut för ett satellitteam Suzuki till nästkommande säsong om man inte snart redan har planerna färdiga.
Ja, det måste ju riggas mycket om man ska starta upp ett nytt team från grunden. Eller,
ja.
Eller om det är då i och för sig då är en färdig struktur. Men de färdiga teamen börjar ju snart vara färdiga med sina maskinmaterial också och val.
Ja, och det som får mig att tro att Suzuki nog avvaktar, det är just att de här ryktena med Rossi och Ducati börjar bli starkare och starkare. Petronas och Yamaha, de ryktena går också ganska starka att de håller på att titta på en förlängning. Ja, jag vet inte, just nu så ser det kanske lite sämre ut med till Suzuki-team. Om man ska tolka ryktena. Sen vet ju inte vi mer än vad som skrivs egentligen. Så att.
Men det är något som vi har nämnt många gånger här. För Suzukis egen del då. Håller du med mig om att det vore bra med 2 ytterligare cyklar? Om det är ett team med resurser som driver det?
Ja, det är klart. Det är absolut en jättebra idé. Och möjlighet. Om det går att lösa. Men helst ska man ju kunna lösa det också då på Hondas nivå eller Duckes nivå eller KTMs nivå, så att man får samma spec egentligen och satsa fullt ut.
Ja, vi får se då. Det är kanske klarnar här de närmaste veckorna med kontrakt och fabrikat. Ska vi svepa vidare bland det lilla nyhetssjok som ändå uppstått här mellan racen, så kan vi sedan gå vidare med Jerez. I så fall, just inför Jerez här också, det var ju tyvärr en svår krasch. Det var ganska många krascher senast i Portugal, men det var en svår krasch där som i alla fall oroade oss i sändning. Och det var ju Jorge Martin som drog en kull ordentligt och sveptes med också av motorcykeln och voltade illa ut i sandfållan. Men dels, hur är läget med honom där, Andreas?
Ja, nyopererad här för några dagar sedan och såg inte helt komfortabelt ut med båda benen. Och han har någon, det verkar som att han har skadat knät eller något liknande. Eller ja, någonting i benet åtminstone, för det var i någon ställning där. Och sen båda armarna såg också rätt illa däran ut. Så att, det såg inte jättebekvämt och han siktade ju på att vara tillbaka till Mugello. Tveksamt skulle jag påstå, men vi får väl se då. Men det gör ju att han missar minst 2 race då. Missar nu Jerez och han missar ju Le Mans. Och nu denna helgen så kommer ju då Rabatt ersätta. Och det sa vi redan förra veckans podd. Så att det blir intressant att se Rabatten då på konkurrenskraftigt material för en gångs skull. För han har egentligen aldrig haft i MotoGP.
Nej, och han, det som är roligt där är att han har färsk erfarenhet också av MotoGP. Det är ju en bra, det är en ersättningsförare av rang, om man säger så.
Ja, men det är det. Jag är spänd på att se vad han kan göra för resultat, faktiskt. Mm. Det kan gå bättre än vad man tror jag.
Ja, jag är också inne på den tanken. Och han är ju sån som har åkt, om många har åkt mycket på Jerez, så tillhör ju han de som har åkt riktigt mycket, för han är ju en sån där riktig nötarförare också, så att
exakt.
Han kommer ju inte ha något problem, tror jag, att komma in i körningen.
Nej, jag tror inte det heller. Så att, men det blir spännande.
Ja. Finns det fler förare på startlinjen som normalt sett inte befinner sig där? Har vi några förstärkningar, wildcard eller inhopp?
Ja, det har vi ju. Men han befinner sig till vardags nästan där. Åtminstone den senaste säsongen, och det är ju Stefan Bradl. Som tillbaka till testteamet och wildcard nu då i helgen. Ja, vi behöver inte nämna mer om Bradl egentligen. Han kommer göra sina vanliga resultat som han har gjort. Men de ser det som ett bra test, en testhelg helt enkelt för Bradls del.
Ja. Och när vi ändå är inne på Honda där och läget med Mark Marquez, för det var ju ändå den stora nyheten inför och under racehelgen i Portugal där. Har det rapporterats något särskilt om och kring honom efter Portimao?
Nej, det har det inte gjort egentligen. Jag såg ju någon film där om Marquez debuthelg, och han var ju väldigt rörd där efter racet. Läste någon pressrelease här nu i dagen, om det till och med var idag kanske, att han har inte kört någon hoj sen senast, men legat i med träningen så mycket det har gått. Vi får väl se vad han kan göra nu i helgen. Ska nog inte ha för stora förhoppningar, det tror jag inte. Men att det kommer gå bättre än i Portugal, det förväntar jag mig. Till en bana som man kan på, ja, helt utan till. Och dessutom där, vad man tänker på hur snabb han var där förra säsongen. Så tror jag också att det kommer gå bättre än i Portimao. Men sen om det räcker för seger, det är, eller pallen ens, det är jag lite tveksam till. Vi får väl se helt enkelt. Men han kommer vara bättre med en för två exen.
Men du som också har kört på Jerez där, bara sätta det i någon kontext då. Är det en fysisk bana för Marquez att komma till som bana nummer två är?
Ja, det är en bra fråga, för det är en ganska fysisk bana. Det är inga långa raksträckor eller sådana saker, men det är heller inga supertunga inbromsningar. Och det kanske egentligen det som är det tunga för honom, i med armstyrkan och sådana saker, tänker jag. Så att jag vet faktiskt inte hur. Visst, fysisk bana, han kan inte vila så mycket, men å andra sidan inte superhårda inbromsningar.
Och inga riktigt snabba kursändringar heller? Utan...
Inte det heller, nej. Så att, jag är inte säker på att det behöver betyda negativt. För det jag tror är att han blir stum i armen helt enkelt. Flås har han ju liksom, så att det räcker. Men ja, det kan ändå, jag är hoppfull ändå att det ska funka bättre för honom.
Mm. Ja. Men då leder ju det in oss på kommande racehelg här då, som är Jerez. Och Jerez, klassiker på kalendern, har funnits med sedan... 80-talet, jag törs inte säga exakt, men det är en av de här banorna som har funnits med riktigt, riktigt länge på kalendern. Normala år, jättestora åskådarmassor där, upp mot en kvarts miljon var det ju under racehelgen när det var på sin topp. Men man brukar också säga att det är, när mästerskapet kommer till Jerez, då börjar säsongen på riktigt. Vad innebär det egentligen?
Ja, men säsongen är ju alltid, ska jag inte säga, men den har ju ofta börjat där innan det blev de här overseas-racing, inga Qatar, och sen var det Argentina och USA som har tillkommit de senaste åren. Men det var ändå liksom här att man började säsongen på Jerez. Och det lever lite kvar, även fast vi har kört tre race, och de gäller ju precis lika mycket som vilka race som helst. Men de tre race som vi har kört, ska vi komma ihåg att det är Qatar, det är en speciell bana, den passar vissa hojar, vi kör på kvällen. De har testat mycket, men just hur mycket man kan testa det. Man kan köra jättemånga varv, men hur många varv är det egentligen som ger någonting, ungefär som på racet då? I och med att den första träningen går ju när det är svinvarmt ute, och den andra går ju när det är lagom temperatur, om man får säga så. Så att det är en speciell, två speciella racehelger. Och sen Portimao, där man körde första gången i höstas. Så att... Hur stora växlar kan man dra från det racet? Ja, inte överdrivet mycket. Men däremot i Jerez nu, då vill jag också påstå att nu börjar liksom den, inom situationstecken, riktiga säsongen. För nu är det klassiska banor som följer här med Jerez, och sen är det Le Mans, och sen är det Mugello. Och sen är det Barcelona, och sen kan vi fortsätta på de här klassiska då, med Assen och allt möjligt. Men det är nu på något sätt det kommer att sätta sig. Och det är det som jag väntar mycket på faktiskt, att se riktig speed här.
Men det man också kan lägga till där i det här med och att säga att säsongen startar, det är också att majoriteten av förarna kommer från Spanien. just det här, åtminstone tidigare år då, publiktrycket och att man är på något vis i både under press men också för vissa väldigt mycket hemmastöd. Det ser ju trots allt lite annorlunda ut både under fjolåret och kommer att göra under den här säsongen. Ja. I alla fall så långt vi har sett hittills.
Jo, det gör det, men det har de ju vant sig vid nu. Det har de ju haft en och en halv säsong på sig att vänja sig vid. Så det ser inte som något problem egentligen. Men de kommer till en bana där alla känner till. Jag kollar väderprognosen precis här. Det ser, ja, precis som det brukar göra på en race, konstigt nog att det är lite molnigt på fredagen, lite varmare på lördagen och sen supervarmt på söndagen. Det är märkligt att det går de där tripp, trapp, trull fredag, lördag och söndag. Men så ser det ut. 23-25 grader på söndag säger väderprognosen. Det kan mycket väl innebära 28-29 där, 14-00 när vi drar igång racet på söndag. Så att det kommer bli inte supervarmt, men varmt. Precis som det brukar vara vid den här årstiden i Jerez.
Till skillnad från förra året då, så blir det ju ett race nu. Och som kalendern är satt så är det ju inte några fler dubbelrace inbokade. Förutom där i Qatar då, där det var två lopp på samma bana inom ja, med två helger på rad. Hur blir det om man tittar på jämfört med fjolåret, tänker du?
Det blir som första helgen där ju. Det blir bra.
Bra svar.
Jag vet. Nej, men det, jag tyckte ju inte om de racen och det gör jag fortfarande inte, även fast det blev väldigt tätt och andra Qatar-racet. Men jag tycker att det är bra att man inte har det fler gånger. Förhoppningsvis så slipper vi det. Men strunt samma. Nu är det ett race där och spännande. Mycket, mycket spännande. Vi har lite förväntningar med, va?
Absolut. Vi var inne på Marcus där. Förväntningarna på honom att han pallar med fysiskt då, den här banan som står för dörren och orkar fullfölja racer precis som han gjorde i Portugal. Sjunde plats blev det där. Du upp och tippar eventuellt då, om det går riktigt bra, en pallplats för Marcus, men kanske inte mera.
Nej, där skulle jag, nej, men det är min tippning. Om jag ska tippa Marcus resultat i helgen, så kanske en pallplats, kanske fyra, kanske femma, men någonstans i det området gissar jag på. Men som sagt, vi har ju gissat fel förr, så att det händer ju rätt ofta.
Nej, men jag skulle inte sätta Marcus, inte efter det vi såg i Portugal, sätter jag inte honom och matcha till exempel Quartararo som var helt överlägsen där två helger förra året och som dessutom verkar ha hittat tillbaka till sin körning från fjolåret på nya cykeln nu i år.
Ja, exakt. Du kan ju gissa om han kommer till till Jerez nu med gott självförtroende. Två raka segrar i bagaget på två banor som ja, kanske inte riktigt passar honom egentligen. Förra racet Vinales gör ju verkligen inget liv av sig överhuvudtaget, medan Quartararo går och vinner racet. Nu kommer han till en bana där han tog två raka segrar helt överlägsen förra säsongen. Hans självförtroende är nog ganska bra i detta nu. Och ja, inget regn lovat dessutom.
Nej, och han är 15 poäng före Bagnaia i mästerskapet och 20 poäng före Vinales då. Så att, det var en kostsam helg för Vinales. Men just Quartararo, jättestark. Sen tror jag även att Morbidelli kommer att fortsätta vara stark.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men Quartararo ses ju som... Han får ändå gå som favorit till den här helgen, tycker jag.
Ja, jag har samma känsla. Inte minst efter... Ja, det är både väga in fjolårsresultatet och de två senaste racehelgerna. Så frågan är vem som kan komma och utmana här. Vi ska ju inte glömma bort Vinales, i alla fall inte från förra året. Men han behöver ju ha sina kval. Det visar han ju igen för en vecka sedan drygt.
Ja, exakt. Det måste han. Jag måste få till kvalen betydligt bättre. Nu var det ju på marginalen förra gången. Det sa vi i förra podden. Men jag förväntar mig att han studsar tillbaka. Men återigen, ska bli intressant att se om Yamaha kan fortsätta på sin bra trend som de har. De har alltså 3 raka segrar nu. Och det är rekord. När var det förra gången det var så? 2010. Så att det är 11 år sedan som Yamaha hade den bra starten. Och som sagt, vi har flaggat för att vi tror att Yamaha blir vassa i år, och än så länge så är de det. Någon som inte har varit det, om vi går på Yamaha, så är det ju faktiskt Petronas. Så där förväntar jag mig också ett rejält studs framåt.
Ja, även om Morbidelli gjorde ett okej race i Portugal, så var det ju inte i nivå med det han gjorde i fjolåret. Eller åtminstone så har ju de andra då lyft sig. Men underpresterar ordentligt är ju Valentino Rossi just nu.
Ja, han måste verkligen studsa tillbaka.
Skulle kunna vara en bana som man gör det på faktiskt. Jerez, som ändå är en av de här banorna där han har haft mycket framgångar tidigare.
Ja, och tog ju sin senaste pallplats på Jerez förra säsongen. Ja. Så att absolut, det finns absolut läge att kunna studsa tillbaka för Rossis del. Nu är det tätt i mästerskapet, eller tätt i, ja, det är tätt överlag i hela det här mästerskapet. Så att vi får se vad han rear ut. Men han behöver göra bättre ifrån sig än vad han gjorde senast.
Ja. En annan förare som jag tycker är värt att nämna i fråga om att göra bättre ifrån sig, det är Jack Miller, Ducati-föraren där, som gjorde, ja, det såg ut att vara ett enkelt misstag som han kraschade på senast.
Ja, det var inte bra att krascha där i det läget av racen som han gjorde, och 2 nionde platser och en nolla. Jag tror att det börjar nu börjar det bli dags att leverera här, och förra året på Jerez var det ingen succé för Millers del. Kommer då Bagnaia istället, vad han körde där i ett utav racen innan motorn gick sönder. Det var riktigt bra, det var paritet med Quartararo, så att ja, Miller behöver, han har lite press på sig den här helgen faktiskt, och nu tillbaka från armskadan, det var han även förra gången, förra helgen då med den här armpumpsoperationen. Nu är ju har den fått läka i 10-12 dagar till. Det vill till att han verkligen studsar tillbaka nu, Miller. För att det inte ska bli en ännu mer negativ spiral.
Och den som hotar då eventuellt om en fabriksstyrning, är det så att man har uttalat någonting från Ducatis håll om Sarko vs Miller i det här läget?
Inte vad jag vet faktiskt. Jag är ändå lite tveksam. Alltså Sarko har en dock åldern lite emot sig. 31 år gammal. Skulle han då peta ur Miller, som de ändå har satsat på nu i flertalet år, på att han har gjort, om det nu fortsätter så att han gör ett dåligt år här i fabriksteamet Miller, skulle de då peta ut Miller från Ducati? För det blir ju egentligen så, man tar ju inte ner en fabriksförare till Pramac-teamet, det kan jag inte tänka mig, utan då åker han ut och sen, ja, de har ju ändå spilt de här åren och inte riktigt gett honom chansen. Å andra sidan så, det kanske är precis lik Ducati där, å andra sidan.
Ja, faktiskt, när du säger det. De har ju inte haft sån inte sån human personalpolitik, om man säger så.
Nej, men jag tycker det verkar, nu vet vi inte hur det går än så länge för Miller heller, men jag tycker det verkar dumt, även fast han inte presterar på den absoluta nivån, så tycker jag det verkar dumt ändå att kasta ut dem efter en säsong. Men vem vet, på visst Sarko, han är ju där och knackar, men jag tror ändå faktiskt inte att han, nej, jag tror inte det, men vi får se. Ändå så har han ju press på sig, Mille, för han har bara ett års kontrakt, precis som Sarko.
Och båda de förarna kraschade, men då hade ju å andra sidan Sarko där två andra platser att falla tillbaka på. Så att Sarko har ju inte, visst han har förlorat poäng på sin krasch i Portugal, men ändå bättre med i sammandraget.
Ja, så är det.
Förväntningar, du lyfte Yamahas bra möjligheter. Finns det något annat fabrikat då inför Jerez som du tänker passa bra på den banan?
Suzuki borde passa bra. Passa Yamaha borde Suzuki passa. Förra året på Jerez, Mir kraschade. Rins var skadad. Så jag förväntar mig att de studsar tillbaka. Och Rins var ju den enda som på riktigt kunde hota Quartararo nu senast i Portugal. Också en bana som man inte presterade bra på förra året. Så att, nej, men jag har stora förhoppningar på Suzuki att de verkligen kan vara med och utmana ordentligt, precis som vi har sett dem innan.
Det här är att vi kommer till en bana där alla team och förare har mycket data att gå på. Borde ju igen borga för en jämn helg. Jag vet inte om du ens vill sticka ut huvudet och ge någon tippning inför helgen.
Nej, det är på gränsen faktiskt. Men ska man ändå göra det så tror jag ändå Quartararo vinner faktiskt. Det tror jag. Ja, sen tror jag Rins kan fortsätta faktiskt och göra bra resultat. Så jag sätter honom två då. Och sen tror jag Vinales kan studsa tillbaka lite och bli tre. Men alltså det är rad fyra på pallen. Det tror jag ändå. Det skulle jag satsa på.
Ja, jag kommer inte säga emot här. För det är så pass jämnt. Sen har vi det här med, som du nämner också, med Bagnaia från förra året.
Ja, men vi har ju några till. Vi har ju Bagnaia, vi har ju KTM-förarna. KTM har ju också höga förväntningar på nu att de studsar tillbaka mot alltså tre racehelger som har varit ganska dåliga för deras del. Nu vet jag inte exakt däcktilldelning. De verkar ju beroende på väldigt mycket att få ett hårt framdäck som passar bra. Och gärna ett symmetriskt hårt framdäck. Nu vet jag inte om det är det. Troligtvis inte. Det brukar vara symmetriskt, men vi får se. Så KTM hoppas jag kan vara med högre upp än vad de har varit hittills. Och sen har vi Marcus då, vad han kan göra. Och sen precis som du säger, Ducati-förarna där med både Mille Bagnaia och Sarko. Ja du. Och så Suzuki på det.
Någonting som du är inne och berör i alla fall som jag tror är viktigt att poängtera, det är det här med att nu är det en helg också där förhållandena kommer att vara hyfsat lika också då under helgen. Även om det möjligtvis då blir aningen varmare, men nu kommer alla pass bli så där viktiga som vi har sett. Här går det inte att göra det går egentligen inte att komma efter i planeringen eller genomförandet under den här racehelgen som kommer.
Nej, det gör det inte, och det kommer vara grymt tätt för en bana som bjuder in till ganska täta tider strax under 1:40, så att det kommer vara jämnt. Det kan vi slå fast redan nu.
Det här med, du sa också det här med temperaturer, inte så där riktigt kokande varma, för att det var ju också någonting som, eller det är någonting som vi har sett många år, just när asfalten blir väldigt varm och höga temperaturer, att det blir problem med fästet där. Och där har det ju gått åt två håll för Yamaha. Det har ju tycker jag har varit genomgående här, att det har varit just Yamaha-förare som har haft problem att få ner fästet.
Ja, och det var ju bara några år sedan som det var katastrof på Jerez när vi körde ordinarie kalender, om det var 19 eller om det till och med var 18, jag kommer inte ihåg vilket, men då var de ju ingenstans verkligen. Och sen så då förra året, då spåddes ju de ha stora problem också i och med att det var så höga temperaturer. Och då vann Quartararo båda racen, och Vinales var på pallen i något race och Rossi var dessutom på pallen, så att då passade det helt plötsligt. Så att det där är ju jättesvårt, men det känns ändå som på de här tre första racen att de har skalat bort det lite grann, att de inte är så beroende av det. Men som sagt, det kommer ju de närmsta racen bevisa här nu om det är så eller om det inte är så.
Ja, det närmar sig med stormsteg, och vi konstaterade innan vi började spela in här att det är en intensiv raceperiod och intensiv race-sommar framför oss. Det är inga större avbrott förutom den här lilla uppehållet i mitten av sommaren, eller snarare slutet av sommaren. Det gäller också, som vi var inne på här i podden, tidigare med Martin och hålla sig hel i det här läget om man ska vara med och slåss om ett mästerskap?
Ja, det har man ju. Det är, så är det ju alltid i det här mästerskapet, att risken finns att slå sig allvarligt, och det ska man ju helst inte göra. Så att, nej, nu är det ju varannan vecka här nu hela maj. Sen är dubbelrace då med Mugello och Barcelona. Och sen är det varannan vecka igen fram till vi kommer till Sachsenring, Assen.
Mm.
Så att, ja, det går i ett nu. Kul, tycker jag.
Ja, det blir kul. Nedräkning börjar. Dags att avrunda. Vad säger du?
Ja, först ska vi tacka alla som stöttar denna podd. Stort tack. Ja, bra med lyssnare senaste episoderna. Det tycker jag är jätteroligt när man tittar statistik. Och nästa vecka, då är det startnummer 11. Har du koll på startnummer 11?
Ja, hoppas. Jag hoppas att jag ska kunna skramla fram någon där.
Ja, ja, jag har koll på nummer 11 också.
Du är redan klar kanske?
Ja, ja, den är jag redan klar med. Så att, det blir,
gör en förinspelning.
Det blir
vi börjar direkt göra en förinspelning nu då.
Kör den på en gång. Nej, det gör vi inte. Det väntar vi med till nästa vecka. Men i helgen så är det Jerez. Det är på V-sport 1 i och med att det är Formel 1 samma helg. Och de kör ju faktiskt på Portimao den här gången. Där var vi för 2x'en. Men de sänder ju på V-sport Motor, precis som vanligt. Och vi får då flytta på oss till V-sport 1. Race start som vanligt 14.00 europeiska tiden här helgen. Det vill säga då första träningen drar igång 9.45 på fredag. Uppsnack 13.25 och race start som jag sa 14.00.
Och då har vi en hel helg att umgås ytterligare. Visst, det blir
härligt,
bra.
Mycket härligt. Hoppas vädret ska bli dåligt i Sverige i helgen.
Ja, vi kan sitta inne. Att jag tror inte, det värsta är att jag tror inte det. Vi hade ju en ledig helg nyss. Det var ju snöfall och allt vad det var. Isvindar.
Ja, det blir inte två helger i rad kanske. Men sånt är livet. Nu är det dags att avsluta för idag. Tack för idag, Tobias.
Tack så mycket, Andreas. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.